Hej och välkomna till podden När framtiden är viktig. Dagens tema är tro. Och med oss i studion har vi Diana Uppman.
Hejsan, hejsan.
Och vi har Jörgen Ramnelöv.
Hallå, hallå.
Och vi har undertecknad Bobo av Ekenstam. Och det vi ska prata om är som sagt tro och religiösa inriktningar. Ökar, minskar religion. Ökar, minskar andlighet. Hur är det med esoteriska strömningar? Och vi tänkte kasta oss ganska snabbt in i en spaning. Diana, du har spanat in det här med remote viewing.
Ja, jag tänkte nog zooma lite utanför remote viewing först. Men det här är ju som en karaktär av en spaning. Det kanske inte är en trend som kan bevisas med statistik etc. Och den utgår ifrån en esoterisk strömning. Och esoteriska strömningar, det är oftast mystiska underströmningar i samhället som ligger parallellt med religioner eller under religioner. Och ofta så ratas det ju de av både statsreligioner och de ratas också av vetenskapen. Det jag vill lyfta fram nu är att vi har en esoterisk strömning som tar lite rygg på vetenskapen istället.
Mm-hmm. Spännande.
Och den här esoteriska strömningen, den tar rygg på dels kvantfysiken och utgår från mycket av de nya rönen som hela tiden kommer fram i kvantfysik. Den utgår också från nya rön i historisk forskning där man hittar ännu äldre mänskliga civilisationer och hittar andra nya symboler i de här mänskliga tidigare civilisationerna och hur de bygger sina olika monument. Så, och som jag sa tidigare, det här är en spaning och inte en statistik, utan det kommer upp i bokform, det kommer upp i middagsdiskussioner, det kommer en hel rad podcast i ämnet. Och det handlar lite grann om precis det du sa, remote viewing.
Eller fjärrskådning har jag sett att man kallar det också.
Precis, det är fjärrskådning. Och bara kort om remote viewing, det handlar ju lite grann om att försätta sig i ett meditativt tillstånd. Och så är det, har man en kontakt med någon annanstans. Man ser inte det rummet, man ser inte den personen. Den personen, i det många fall då, verkar det som ett system. Så tar man bort saker från ett bord och så lägger man någonting på ett bord. Jag kan lägga en kopp eller jag kan lägga en tekanna eller vad det nu är jag lägger på bord. Den här som gör en remote viewing, den vet inte vad som läggs på bordet. Mm. Och utan den skissar, den sätter sig i ett meditativt tillstånd. Påstår sig kunna förflytta sig med intentionens hjälp till den här andra personen och se vad den har lagt på bordet och skissar upp det som har lagts på bordet. Och på så vis också bevisar man i en bevisföring i det här fallet då att man kan förflytta sig med intentionens hjälp, med energi eller att man förflyttar sig ut ur kroppen eller sitt tankesystem beroende på vad man tror på då och kan se vad det här är för någonting på andra sidan.
Och det här är ett exempel på en tro som ökar, att fler tror på detta.
Ja, det är inte remote viewing, det är bara liksom ett litet medel på vägen, ska jag säga. Jag skulle säga att det här är, man hoppar in i ett helt nytt tankesystem, ska jag säga. Mm. Och jag tänkte ta lite punkter på det här tankesystemet, så kan vi utgå från det. Mm. Det vi till exempel observerar med liksom, det vi observerar är vår verklighet. Och det som observerar är vårt medvetande. Det gör att former och allting omkring oss är en illusion i vår observation. Det gör också att den här fysiska verkligheten att befinna sig i kroppen också är en illusion. Men den är viktig för den ska få vår själ att växa. Mm-hmm. Vi har en själ. Allt som betyder något ligger i vårt medvetande. Och det är det centrala. Medvetandet är ständigt under lärande. Medvetandet skulle nästan kunna kopplas som en del av själen. Men själen ingår egentligen i ett större enhet som är, på engelska uttrycks det som oneness, som man går upp i. Och det innebär att alla människor som man har, och även djur som man har runt omkring sig, de är i den här enheten. Lite så här, varierar om djuren är med eller inte, beroende på vilken tro man är i.
Det finns någon typ av fält.
Men man ingår i en helhet där alla, och i den här helheten så finns det väldigt, väldigt mycket kärlek. Men vi som tankesystem då, så läser vi in världen utifrån vad vi är nu och ska lära oss massa saker. Så den här illusionen vi lever i ska lära oss saker som vi sen ska använda oss kanske av då i den här större enheten.
Din beskrivning väcker ju en hel del frågor och synpunkter, kan man ju lugnt säga. Lyfter man upp det så tycker jag det är intressant att det existerar. Det är intressant att just de här strömningarna faktiskt finns nu, att man vänder sig till den här typen. Det finns ju andra vägar också att gå, men att de, och det var väl lite det vi skulle prata mycket om idag, liksom. Varför
händer
det så?
Varför händer det här just nu? Ja, men absolut. Men det intressanta här är att man tar lite avstamp i vetenskap och kvantfysik. För det, i mina öron låter ju lite det du berättar som traditionell pseudovetenskap och någonting som skulle vara svårt att bevisa i ett laboratorium. Vi hade den här James Randi, jag vet inte om ni kommer ihåg honom, han höll på ända till 2015 typ, där han skulle dela ut $1,000,000 till den som kunde påvisa att någonting övernaturligt gick att genomföra, och han fick behålla sin miljon. Det tycker jag. Och hade någon kommit till hans labb och visat det här, då skulle de ju ha fått den här miljonen.
Fast jag tycker det som är intressant nu, eftersom vi kopplar till, är det här vetenskapligt eller pseudovetenskapligt? Och jag tänker inte säga att det är det ena eller det andra. Jag har ingen uppfattning själv än så länge. Jag tycker att det är komplicerat och det är svårt. Bara att läsa kvantfysik, vilket jag ägnat en stor del av sommaren till, är svårt. Och kvantmekanik är också en svår del. Men det som är ändå intressant är ju hur man har föraktat massa olika teorier även inom vetenskapen som sen börjar bevisföras. Och nu så ser man ju att den här esoteriska traditionen och kvantfysiken börjar liksom få, den ena kan förklaras av kvantfysikens olika egenskaper till exempel. Så det är den ena delen. Vi kan säga samma sak med de här äldre civilisationerna som man också under ganska många år nu har förolämpat, att det finns till exempel teser om att det finns äldre civilisationer än det vi har skrivit i vår historia, och så nu börjar vi hitta de här äldre civilisationerna. Man har skrattat åt att det har kunnat finnas stora civilisationer i Nord- och Sydamerika, och numera finns det bevisföring att det finns. Så jag tänker också att vetenskapen är ju inte alltid sanning.
Nej, men du har absolut rätt. Det vore ju jätteintressant om man sätter skrattet i halsgropen, är det som man säger, åt allt det man har skrattat åt, om en del visar sig faktiskt stämma och fungera. Det är ju hyperintressant.
Ja, men jag tycker också att det är intressant att det är ett väldigt intressant tecken i tiden. Jag menar, teknik och digitalisering och det spelar ju en väldigt stor roll i vårt samhälle totalt sett. Så att det inte också skulle påverka vår tro och vår religiositet, det vore ju helt otänkbart nästan, skulle jag vilja säga. Utan det är ju liksom som ett brev på posten, att ja, det är självklart att det dyker upp liksom strömningar som försöker gifta ihop de här två, att både ta den här gamla traditionella synen, ja, från till exempel urbefolkningen etc., och sen hitta, ja, men hur hänger det då ihop med det nya vi ser, kvantfysik och liknande, så att säga. Så att det, på det sättet kan man säga att det är ganska givet att det här ska uppstå.
Och att det kan uppstå ny kunskap. Och sådär. Men det jag tycker är intressant, så eftersom jag nämnde Roger Gotthardssons namn, så tycker jag det är, jag läste hans bok. Och jag tycker ändå att den är intressant, för han har inget intresse av att pådyvla någon en kunskap. Utan han skriver om sin erfarenhet. Och han skriver gång på gång på gång i var och varannat kapitel: ni måste göra er egen erfarenhet. Så det här är min erfarenhet, ni gör er erfarenhet. Mm. Och det tycker jag är en så här, det är också en liten ny öppning som jag upplever i en annars frälsande värld i många av de här strömningarna som finns.
Ja, jag håller med om det. Sen kan jag tycka att många såna här gurus, om vi skulle bunta ihop dem och kalla dem för det, ju också har samma budskap. Det finns gurus som har motsatt. Ni ska samlas kring mig och ni ska lyda mig. Men det är många som säger, men det här måste du upptäcka själv. Alltså jag bara säger det jag tycker och tänker. Sen får du bilda en egen uppfattning. Men vi ska inte, programmet handlar inte om det här är vetenskap eller pseudovetenskap, utan det handlar om att vi ser de här strömningarna öka.
Ja, och jo, för att om man knyter an det till, liksom, om vi tittar i den stora bilden när det gäller samhället och vår relation till religion och troende, så det sammanfaller ju, den här utvecklingen som du beskriver lite, Diana, här, sammanfaller ju också med att vi också ser, och det, där finns det ju faktiskt faktabelägg för att den, alltså tron på de traditionella religionerna går ner över tid och har gjort det under en ganska lång tid faktiskt. Så att, och det tycker jag också, då har ju vi i vår grupp pratat ganska mycket om det här, liksom, att det är intressant att se att när det går ner, då ersätts det delvis av någonting annat istället. Så att den totala troendet, om man säger så, det är relativt konstant, skulle jag vilja säga.
Ja, till och med minskat. Om man tittar lite statistik, så Sameinstitutet i Göteborg gör ju mätningar, och mellan 2010 och 2020 så har ju tron på Gud minskat från 47% till 36%.
Och det var ju lite vad det du sa också, ja, att den generella tron på de stora statsreligionerna kanske minskar. Men är det inte så också att genom att vi står igen nu då i en brytningstid, som jag då har pratat om flera gånger i den här podden, att den brytningstiden gör att vi söker nya berättelser, nya sätt att se på vår verklighet. Och de här nya berättelserna måste hjälpa oss vidare i vårt sätt att leva. Mm. Och uppenbart så gör inte riktigt de traditionella religionerna det fullt ut, eller det sättet vi åtminstone har format de lärorna i vårt samhälle till religion. Det hjälper oss inte på vägen riktigt.
Och det är intressant att fråga sig, varför hjälper de inte längre? De har hjälpt i några, många tusen år. Och en del kanske 2000 år drygt.
Ja, och det är väl det här som blir intressant. För religionerna, när man sätter ett lite längre perspektiv, de är inte jättegamla, många religioner. Vi har ju liksom en, det är väl en religion, det är hinduismen, som har 7000 år bakåt i tiden. Så den är ju gammal. Och sen kommer ju judendomen, som också är en äldre av nutida religioner. Men kristendomen och islam är ju unga religioner.
Ja, verkligen.
Ja, nej, det är verkligen intressant. Och de är, alltså, det har ju också varit en ständig förändring även när det gäller de religioner. Alltså, ta vilken av de här större religionerna, framförallt kristendomen och islam då. Alltså, den ser ju inte likadan ut idag som den gjorde för 1000 år sedan eller 2000 år sedan. Utan den har ju också, så det är ju inte så konstigt att den också står under förändring.
Nej,
och det gör de verkligen. En konstant förändring. Tro och religion förändras hela tiden. Och att det är kopplat också till demografi, såg jag någon som hade forskat fram. Att liksom större samhällen, där är det viss typ av tro. Och man kan vara en liten grupp som tror på något lite obskurt. Men ju fler det blir som ansluter sig, desto svårare blir det att hålla ihop den. Och då blir det en annan tro. Så att det finns en evolution på något sätt inom tro.
Det som är lite intressant är väl, förutom i hinduismen, som man fortfarande tror på väldigt många olika gudar, så har vi ju genom kristendomen, islam och delvis judendomen också gått över till en gud i religion. Och många esoteriska lärare har ju också en gud. Samtidigt så ser jag nu, liksom egentligen om man tar idéhistoriskt och tittar på samhället eller religionshistoriskt, så har vi ju haft ända fram till 1800-talet i svenska folkets själ, i alla fall en tro på troll och vättar etc. Det har ju hela tiden funnits att allting runt omkring oss är besjälat i någon form. Och det här är ju urbefolkningarnas också tro eller trosystem, eller vad man ska kalla det.
Att man har många gudar, man har en vädergud.
Ja, det finns vädergudar och det finns stengudar och det finns bergsgudar, vilket gör att man respekterar och förstår olika fenomen i naturen. Och nu börjar vi se lite att det här kommer tillbaka, med tanke på att vi måste fokusera mycket mer på planeten och naturen. Så det kan ju vara så att det finns en strömning bredvid de här esoteriska strömningarna som vi kommer att prata om lite mer strax. Så finns det ju också den här urbefolkningen som börjar få sin talan, finns med på konferenser, deras sätt att se på livet, deras sätt att se på hur man ska hantera världen och hur man ska respektera världen. Och där har vi ju att allting är besjälat.
Ja.
Kan det ligga någonting i, alltså, jag tänker på hur vi pratar om att de här traditionella statsreligionerna, de stora, minskar i. Är det en reaktion eller ett betyg på att de har misslyckats.
Men jag är inte så säker på att de minskar i internationell.
Alltså i västvärlden finns det ju, nu kan jag inte rabbla massa siffror där, men jag skulle nog vilja säga att när vi gjorde research inför det här avsnittet så skulle jag nog säga att det är en ganska samstämmig bild i västvärlden i alla fall. Jag ska inte uttala mig om hela världen, men västvärlden verkar vara en ganska samstämmig bild. Ja, jo, det minskar. Framförallt, inte, alltså det är också rätt intressant, och det gäller både i Sverige och i andra länder, det här med att när man gör de här undersökningarna, att det finns en diskrepans mellan liksom att tillhöra en religion och att på något vis säga att man är en del av den religionen. Det är väldigt många som liksom inte är aktiva. Det är en ganska liten del faktiskt inom de flesta stora religioner.
Ja, men du hörde ju någon spännande siffra där, Jörgen.
Ja, när man tittar i Sverige till exempel så gjordes en undersökning, så var det ju av, jag tar bara två enkla exempel då, att man frågade till exempel alla som har någon form av muslimsk bakgrund hur många som faktiskt var praktiserande troende muslimer i Sverige. Det var 20%. Om man ställde samma fråga till den gruppen som då hade en kristen bakgrund, där var det 26%. Medan om man då jämför den siffran med hur många som faktiskt är med i de här samfunden, betalar kyrkoskatt i Sverige, så är den siffran väldigt mycket högre. Så att av alla de som på något vis är per definition tillhör någon form av religion, så är det ganska liten del som faktiskt praktiserar det.
Mm. Och det där är ju jättetydligt tycker jag. Det kan man ju se både i våra kristna kyrka eller inom även judendomen och så vidare, där man finansierar till exempel det som är det religiösa, fast det är ju egentligen kulturen man lever i. Så vi är med i kyrkan till exempel, i många svenskar i vårt samhälle är med i kyrkan, fast vi kanske inte nyttjar kyrkan eller liksom är i kyrkan eller utövar vår religion, men vi är fortfarande en del i kyrkan. Och vi har kristna värderingar som styr ganska mycket av hur vi vill se vår verklighet. Så den där är ju jätteintressant.
Ja, nej, men jag tycker det är intressant att vi har hamnat där. Mm. För att nu finns det ju inte, vad heter det, kanske jättemycket statistik från det här, från, om vi drar ut tidslinjen 100, 200, 300 år bakåt i tiden. Men jag skulle nog gissa att den ändå är rätt dalande.
Den är sjunkande.
Mm.
Men det här vi pratar om, den här andligheten, om vi till och med vågar dra till med ny andligheten. Vad har vi för statistik där? Jag hittade, vi har letat efter svensk statistik och inte riktigt hittat det, men vi har ju hittat många källor som samstämmigt påstår att det ökar, och det får vi väl tro på. Jag hittade statistik från USA, och där ser man att det man kallar spiritualism, det ökar rätt radikalt mellan 2012 och 2017, från typ 20% till 30%, eller 29% närmare bestämt. Det är ju en rätt snabb utveckling av en annan typ av andlighet, samtidigt som religiositeten med de traditionella religionerna minskar. Mm. Men du hade ännu färskare siffror, Jörgen, som du hittade.
Ja, nej, men man gjorde en annan undersökning faktiskt också i USA då, där det är till och med så mycket som man radade upp 20 stycken olika liksom uttryck, eller man ska säga delar av det man kallar just spiritualism i USA, och så skulle man då svara på, ja, men hur många av de här tycker du är rimliga, eller du tror på det här, liksom så här. Och då var det 9 av 10 amerikaner som svarade ja på någon av de här.
Mm.
Så att
90%
alltså. 90% hade någon form av spirituell liksom läggning eller böjning, eller vad man nu kallar det.
Jag nämnde Sameinstitutet, de hade en fråga 2022. Hur många tror på något övernaturligt? Och då var det 40% av Sveriges befolkning som svarade ja. Så det indikerar ju att det finns en tro på, om man nu kallar det övernaturligt, eller om det kanske är naturligt.
Det intressanta är väl egentligen, vad är det som gör att, för om vi börjar med esoteriska strömningar, så är ju de oftast någonting som är lite hemliga, ofta säger det lite hemliga sällskap, och de är liksom inte uppe på ytan i samhället lika mycket, och kanske inte vill vara det, för det handlar ju om att vända sig inåt. Esoterisk, eller en esoterisk strömning handlar ju om att inre betydelse, med en exoterisk till exempel, en yttre betydelse. Så en exoterisk strömning då, om man ska vara religionsvetare här, handlar det mer om religionerna, medan esoterisk handlar om att man blickar inåt, vilket gör ju att man inte har ett man har inget skäl av att frälsa egentligen massa andra, utan det är ju man själv som ska liksom utvecklas och ha en egen andlig utveckling. Men jag tycker ändå att det är intressant, för det här har ju alltid funnits. Det har ju funnits i Sverige som Swedenborgarna, om ni minns Emanuel Swedenborg. Vi har haft rosenkreuzare, vi har haft numerologer, det finns alkemister. Ja, vad har vi mer? Vi har haft häxor, vi har haft frimurarordnar, etc. Ceremoniell magi har varit stort också i många av de här. Och sen har vi haft det här New Age, som det kallades på 80- och 90-talet.
Healers.
Healers har vi också många.
Homeopater, om man... Det ja, kanske är lite
och då annat. Tänker jag så här, vi har ju haft ganska svårt att hitta statistik. Men om man liksom tar erfarenheten då och börjar där, så är det ju ändå så att vi möter, när man går genom stan så möts vi av bokhandlare som har mycket spirituell litteratur. Det är bara att slå upp spirituell litteratur eller spirituella poddar, så är det en uppsjö av det. Det är inte få. Så att man, vi ser ju att det är en ganska stor ekonomi i det här också. Och att det finns väldigt mycket kurser i kundalini och frigörande andning etc. etc. etc.
Börjar kommersialiseras.
Ja, men det, tänkte jag precis på. Bara så här, lite sixpår så här, men är inte det rätt intressant att den här strömningarna liksom kommersialiseras? Så det är en affärsidé. Det är inte en...
Är det därför de sprids? Det handlar om money talks. Inte bara naturligtvis, men det kanske ligger någonting i det också.
Det är en intressant aspekt.
Ja.
Jag upplever att det finns en strömning av personer, oftast har de varit höga chefer eller haft höga chefer som har gjort att de har börjat frågasätta, är det här meningen med livet? Mm. Oftast har det också varit förknippat med stress, utbrändhet, börjat meditera, börjat utöva yoga och på den vägen sen gått in i en egen inre resa som de sen vill dela med sig till många människor runt omkring sig. Ah. Så att, ja, jag tycker att jag ser det. Alltså, rent erfarenhetsmässigt så tycker jag att jag iakttar en ökning av alla de här delarna.
Och då är vi lite inne på det här, varför det här växer just nu. Ah. Och då är det inne på ett jätteintressant ämne, att vi lever i ett stressigt samhälle. Man kan ju bara konstatera att psykiska ohälsan är högre än någonsin. ADHD-utredningar är ju nästan omöjligt att få. Det är liksom 2 års väntetid. Och man räknar med att snart kommer 15% av alla pojkar och 11% av alla flickor att ha en ADHD eller ADD-diagnos. Har det med det här att göra, att man söker sig, är samhället för snävt, är det liksom för krävande, och det finns inte utrymme för alla personligheter och de som tänker på något annat sätt än att bli högchef och ingenjör eller tjänsteman, inte riktigt får plats?
Vi kanske har för mycket stimulans helt enkelt i samhället. Det är lätt att stimulera sig bort från allting som handlar om att söka någon slags mening. Och det gör att till slut så hamnar man vid en tidpunkt där det måste söka sig mening. Och då tänker jag just att det går ju att stimulera sig exakt hela tiden. Och tittar vi på ungdomar så stimuleras det ju med TikTok 7-8 timmar per dag. Det finns ju inte en död sekund någonstans, i vare sig bland ungdomar eller faktiskt bland vuxna heller, som går till sitt jobb, arbetar hela dagen, sen kommer hela logistiken när man kommer hem och så blir det aldrig en lugn stund där man hinner tänka eller känna sig själv.
Och till slut hamnar man i att nu går proppen.
Ja, man ser inte varför man gör allt det här.
Nej, men det kan ju vara, alltså, uppenbart verkar ju kris vara en utlösningsfaktor i det här. Och då, det kan man ju då tänka sig på ett personligt plan, kanske där du pratade om Diana här. Och då kan man ju, tänker jag, lyfta upp det på ett samhällsplan och säga att vi lever ju i en kristid.
Polykristid har vi kallat det till
exempel. Och då kunde man ju då spekulera i att det skulle kunna utlösa en våg i hela samhället. Och inte bara på ett individplan för de individer som har en personlig kris. Men också liksom kollektivt som samhälle så kommer vi att... Ja, på något vis reagera på det här och det kanske lite, bli...
Ja, det var lite det jag var inne på där med brytningstid.
Ja.
Att vi kanske har kommit till en del i samhället där vi behöver förändra vårt tänkande och tankesystem för att vi liksom vill se en ny väg att kunna lösa våra kriser med. jag tror det. Och jag tänker då lite grann, om jag hoppar tillbaka till, vi brukar ju ibland, jag tror att vi gjorde det vid vår spaning förra året i backspegeln, så spanade vi på Lissabon. Och Lissabon, det som hände på 1755 när det var en stor jordbävning där och var femte person i staden dog och staden i stort sett utplånades i den här jordbävningen, så blev det någon slags tippande punkt till att slå över från ett religiöst samhälle till ett upplysningssamhälle där alla människor hade lika värde, vilket man inte hade riktigt i det hela religiösa samhället, utan alla hade lika värde och det var rationellt och vetenskapen som fick styra mer av besluten än att det fanns en gud som skulle styra besluten. Där blev det en tippande punkt. Det var ju inte så att före jordbävningen så fanns det ingen kritik mot religionen, utan det var ju snarare så att kritiken hade växt och växt och växt och växt. Det hade blivit mer och mer vetenskap i samhället. Man såg massa saker som kunde omkullkasta mycket av den religiösa tron. Till exempel att jorden var inte platt och vi fanns inte i världens mitt heller för den delen, utan vi kretsade kring ett solsystem etc. Alla de här liksom faktorerna till slut gjorde att det tippade över till upplysningen. Man kan ju fråga sig om vi står i en sån brytningspunkt nu.
Man kan fråga sig om vi gör samma sak fast tvärtom. Att ja, vi står i en brytningspunkt och går från en upplyst tillvaro till att vi börjar tro på tomtar och troll om vi
nu la du in en värdering där.
Ja. Nej, men, ja, det gjorde jag.
Vi pratade ju också du pratade ju om i backspegeln, Diana, det här med teknocentrismen. Och den är ju rätt markant, skulle jag vilja säga. Liksom, att väldigt mycket av de samhällsproblem och de utmaningar som jorden står inför har ju ett väldigt... alltså oftast ett väldigt tekniskt, alltså man vill att man ska lösa det här med hjälp av tekniken. Och om, låt säga att vi hamnar i en situation där vi på något vis inser att nej, men det är inte tekniken som löser det här. Det kommer inte att gå. Ungefär som jag tror att man kände då nu i Lissabon och i Portugal där på 1700-talet, att ja, men Gud kan inte svara på det här. Det spelar ingen roll och hur mycket man vi ber till Gud. Liksom, utan det fanns någon annan som kom med ett svar, och det var vetenskapen i det fallet.
Och nu upplever man att inte vetenskapen heller har svaret. Nej. Den räcker inte.
Precis.
Vi får inte svaret på de stora.
Nej, det blir bara ännu mer filosofiska, liksom, knasigt eller konstigt och svårt. Exakt. Och mycket av den nya, alltså mycket av den här nya, alltså kvantfysik, artificiell intelligens etc. är ju helt obegriplig för de allra flesta människor. Det är ju jättesvårt att förstå och få något grepp om det här. Är det bra eller dåligt? Hur fungerar det eller fungerar det inte? Så att det skulle då växa fram någon form av skepticism till det här och misstro. Mm. Det skulle, tror jag, inte helt osannolikt faktiskt.
Men det intressanta är lite det du inledde med, Diana. Att baserat på kvantfysik så förklarar man en del av de här fenomenen. Så att det blir en mix. Alltså, om man tänker Lissabon before jordbävning, religion. After jordbävning, vetenskap. Och nu är vi i en ny brytningstid. Då blir det kombinationen av lite tro och modern vetenskap.
Men kvantfysiken har ju inte räknats som... Det har ju nästan varit en pseudovetenskap. Det har ju varit en anomali ändå inom fysiken. Även om den har fått vunnit mark här med åren. Så ja.
Nej, men den har väl på sina håll, om jag har förstått det rätt, jag är ju ingen ingenjör då, men har ju omgärdats av väldigt mycket ifrågasättande om det verkligen existerar överhuvudtaget eller är det bara ett hopp och en tro.
Ja, för det som händer om man försöker ta sig in i kvantfysiken, i alla fall när jag försökt att läsa om den, det känns, jag får en känsla av att jag kan inte sitta här med min uppväxt och det jag har lärt mig är sant och riktigt och läsa om kvantfysik, för den går liksom över hela mitt förnuft då. Ja. Jag måste byta hela min tankesystem för att förstå vad kvantfysiken är. Den känslan får jag när jag läser om kvantfysik.
Ja, men verkligen. Nästan som att man skulle behöva försätta sig ett annat medvetande tillstånd för att förstå den.
Nej, och det kan man ju dra paralleller.
Och då kommer man till andligheten, Bobo.
Ja, exakt. Ja. Verkligen.
Och det kan man ju också dra paralleller till det som hände vid brytningstiden då i Portugal, där när man gick från det religiösa systemet till vetenskapligt. Det var ju också att kasta nästan allting man visste om världen och hur världen blev till och vad som hängde ihop och så. Det fick man ju kasta helt över bord. Och bara tänka, och bara förstå, aha, nej, det är på ett helt annat sätt.
Man insåg att inte jorden var skapad på 7 dagar.
Nej.
I alla fall en del.
Och den var inte platt. Och den var inte liksom universums mittpunkt och allt sånt där. Liksom. Det var ju bara...
Exakt, en totalt ny världsbild.
Ja.
Tänk, är vi på väg in i det? En helt ny världsbild.
Fast det var det jag öppnade lite med. För den här världsbilden som jag presenterade inledningsvis, det är för mig, när jag försökte förstå den, så är den en helt ny världsbild. Den utgår ju från att allt vi är här på jorden är en illusion. Det är ju att kliva in nästan i en virtuell värld och tänka att det är den sanna världen. Så det är ju en helt annan världsbild som jag tolkar den. Och jag ska inte säga att jag är expert på att tolka den, för det behövs mycket mer diskussioner för att förstå det jag har läst hittills. Men det lilla jag kom fram till, så kände jag att jag behövde kliva helt ur mitt tänkande idag för att ens förstå delar av det jag läste i den här boken, till exempel Outside Reality. Så det är en strömning, säger jag. Men den andra strömningen tycker jag också är intressant, som handlar om ursprungsbefolkningar. Och också lite det du var inne på, Jörgen, att så här, ja, men det kanske inte är tekniken som kommer lösa våra problem som vi står inför, med till exempel klimatkriser etc. Och här börjar det ju ske också en strömning att titta på hur ursprungsbefolkning bygger hus, hur de bygger vägar, vilka trosystem och tankesystem har de, kan vi applicera det här för att verkligen kunna rädda jorden på riktigt? Det tycker jag också börjar liksom komma in i vårt tänkande.
Jag måste ta hela det här med cirkulär ekonomi, eller cirkularitet. Det är ju så liksom ålderdomlig kunskap, så det är ju inte sant. Och det har vi liksom återuppfunnit igen nu då på någon början på 2000-talet eller något sådär. Liksom, cirkulärt.
Bara tanken på att vi ska leva cirkulärt som om vi inte har gjort det har vi ju verkligen inte gjort.
Ja,
det är ju fantastiskt. Nej, men absolut. SVT har ju någon serie nu som handlar liksom om den nya, eller den återuppväckt intresse för liksom nojder och shamaner och den typ av tro. Det här sträcker sig över både Norge och Sverige och Finland och kanske ganska mycket norrut. Men vart är det här på väg då? Vad tror vi framöver? Har vi några tankar?
Jag tror att vi står i en brytningstid även när det gäller våra tankesystem. Jag tycker mig se en början. Vi kanske behöver en Lissabonkatastrof för att det ska slå över. Men jag tycker mig se en början att vi går från ett ganska sekulariserat, åtminstone i västvärlden, ett sekulariserat samhällstänk mot någonting annat. Vi vill lösa våra kriser och problem med andra synsätt och andra tankesystem. Vi är inte nöjda att vara i den här, det vi kallar då upplysningen, lite slarvigt. Det vill säga att
den
rationella vetenskapen räcker inte till för att vi ska känna en mening och ett sammanhang och klara de här kriserna vi står inför.
Ja, intressant. Vad säger du, Jörgen, om finns det någonting som förenar när det gäller de traditionella religionerna?
Ja, men om man nu knyter an till det Diana just sa, så kan man ju se att de som då ägnar sig och är intresserade av det här med nyandlighet och spiritualism och sådär, så det är ju lite så här att de har ju då plockat ur väldigt mycket ur de traditionella religionerna, där de tycker är bra, men så finns det ju saker som de inte tycker är bra.
Och vad är det?
Men det är ju också jätteintressant att se att de gillar ju inte det här med de här strikta reglerna, att det finns liksom ett ramverk som man måste förhålla sig till. De gillar inte riktigt den religiösa maktutövningen, att det är någon som bestämmer över saker och ting liksom sådär. Så det finns ju saker där som man verkligen inte tycker om, som man då inte vill ha i de här. Och då har ju det landat då lite i det här att man gillar liksom att plocka lite egna saker och försöka skapa sin egen ny version, kan man väl säga.
Mm, så din framtidsspaning är lite individualismen fast på tro. Alltså man får tro lite vad man vill.
Ja, jag tror det.
Man plockar från olika delar av...
Ja, jag tycker nog... Så tolkar jag lite de här strömningarna med att vi överger de här traditionella religionerna lite grann. Men trots det, så som de här siffrorna som vi bollade med förut här, så visar det ju ändå att folk ändå tror.
Man tror på någonting, ja.
Ja, och jag är lite... Jag vänder mig lite mot det här att vårt samhälle är så himla sekulariserat. Jag tror inte på det.
Det tror inte jag heller. Jag tror att du har helt rätt. Att vara ateist, är man verkligen det när man trycker ner alla knappar? nästan alla svarar, tycker jag, som man har hört i olika sammanhang. Ja, men nej, jag är inte religiös, men jag tror på någon.
Nej, men jag är helt övertygad om att det finns en hel grupp av ateister där ute, och det finns också en uppsjö av litteratur som visar på ateismen. Jag är dessutom gift med en absolut ateist, och han skulle inte tro på någon strömning. Så att, jag tror faktiskt inte att alla tror på någonting. Det innebär inte att alla som inte tror på något högre inte ser en mening med livet, utan snarare lite som Martin Hägglund säger, att vi lever bara ett liv här och nu. Ger det en mening? Annars blir det meningslöst.
Ja, nej, men det hade jag också som är på mitt lilla minimanus här, liksom det här sökandet efter mening med livet. Om det också är liksom någonting konstant hos mänskligheten, och att det är det som egentligen förklarar, det är en av de urdrivkrafterna för att vi, om jag får säga så, måste tro på någonting.
Jag tycker det är en jätteklok iakttagelse, Jörgen. För jag tror verkligen att meningssökande är det som förenar människan genom alla tider. Och egentligen, hela den här, när vi gick över till upplysningen, det är ju en liten sekund i vår mänskliga tidsrymd där vi inte har trott på ett stort antal gudar, till exempel, eller en gud. Utan det har ju varit en väldigt kort period där vi helt plötsligt tror lite mer på vetenskapen.
Mm.
Men det betyder ju inte att, liksom, om vi har, vad, Gud har varit det som har varit mening förut, så kan det finnas annat som får mening.
Mm.
Och att det är just det meningssökande och meningsskapande som människan sysslar med.
Men då blir gränsdragningen lite finmaskig där. Alltså, vad är skillnaden mellan att tro och söka mening? Är det
absolut
lite,
nej, men det kan man...
the same?
Ja, kanske inte. Alltså,
men
ja.
Tro ligger ju i en andlighet. Alltså, jag förknippar tro med att det finns något andligt som ligger utanför dig själv. Medan om du är en människa som inte tror att det finns något andligt utanför dig själv, utan att du tror faktiskt att du bara är din materiella kropp här och nu, och den kommer bara att förruttnas och bli jord igen.
Ja.
Du kommer inte som medvetande leva vidare när du dör. Det kommer bli svart.
Och det ligger kanske i ordets verkliga betydelse, tro. Det är ju skillnad mellan vet. Sen kan man ju då koppla tillbaka till det du inledde med, att vi lever i en typ av illusion. Då blir ju tro att jag finns nästan också en tro.
Mm.
Men där kanske vi krånglar till det för oss.
Jag tycker, alltså, försöka knyta ihop allt det här till liksom någonstans troendets roll i samhället. Då. För det är väl egentligen det vi försöker diskutera idag. Kommer det att öka eller minska? Och, då, om jag ska sätta ner foten, då tror jag att det kommer att öka. Trots att liksom, de traditionella religionerna. Jag tror det. Alltså, det finns så många tecken på det här, som du var inne på, Diana, både den här personliga krissituationen och samhällskriser och brytningstid och sådär. Alltså, allting pekar på, alla signaler pekar åt det hållet, att det kommer att öka.
Jag tror också att det kommer att öka. Jag tror att det beror väldigt mycket på att vi under en relativt lång period ändå har varit i en brytningstid där upplysningens då tidsanda och tankesystem måste ersättas med någonting annat. Det har blivit lite övertekniskt, vårt samhälle, och övervetenskapligt. Vi behöver något annat. Och vi står också i en planetär kris som eventuellt också påverkar hur vi ska sluta oss samman och hitta ett nytt tankesystem. Så jag tror också faktiskt att vi kommer att tro mer. Jag tror också att det kommer vara stökigt bland religioner under en period. Jag tror att vi kommer att se ganska mycket fight mellan religioner. Både statsreligioner och nyandliga strömningar kommer det vara nog en hel del kris kring.
Det tror jag också. Jag tror också precis som ni. Och jag tror att det är verkligen, om man kallar det för religionskrig, det som har existerat väldigt länge mellan olika religioner, där kan man tänka sig att nyandligheten utmanar traditionella religioner, så att det blir, precis som du är inne på, en strid. Det är nog en tanke, att det kan utvecklas mycket mer till kontroverser, kanske. Även om jag tror att acceptansen att tro på andra saker, lite som du, ditt smörgåsbord, Jörgen, det ökar. Och dina kompisar, ingenjörskompisar, Diana, det är okej att prata om de här sakerna. Och kanske man dömer mindre. Jag la ju in en liten värdering där med troll och tomtar. Men jag kan nog tycka att det är okej och intressant att faktiskt lyfta nya tankar i ett nytt sken.
Jag tänker på något, en helt annan sak här. För jag bara tänker på hur vi använder språket. När vi tänker på en skog, då har det ett subjektivt. Det är ett substantiv, menar jag. Mm. En skog är ett substantiv. Och säger vi vatten så är det ett substantiv. Men inom ursprungsbefolkningen så har man inte vatten eller skog som ett substantiv. Utan det är att vara en skog. Och att vara ett vatten, det är ett verb. Mm. Så skog och vatten är verb för att det är under ständig föränderlighet och kan inte vara ett substantiv. Mm. Och där tänker jag att det händer någonting. Om man börjar använda språket på ett nytt sätt så kommer vi också se världen på ett nytt sätt.
Mm. Där avrundar vi dagens avsnitt. Tack Jörgen.
Tack.
Tack Diana.
Tack så mycket.
Tack för er som har lyssnat. Vi hörs igen. Hej då.
Hej då.
Hej då.